Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alle man.
Nej, men hej Christian Wedel.
Hallå hallå Ina Lundström, hur är läget?
Det är underbart, för idag ska vi ju inte bara prata om någonting som du och jag kan prata hur länge som helst om, Göteborg, utan vi ska prata om göteborgarna som förändrade världen, och det gör att det liksom killar lite extra gött i magen, tycker jag.
Ja, det är en ganska krävande rubrik, känner jag faktiskt. Det är mycket storartade göteborgare som sållas bort under den här rubriken. Ja. Det är ju trots allt världen som ska förändras.
Ja, precis. Göteborgare som förändrade Göteborg göra sig icke besvär just idag.
Nej. De tar vi en helt annan gång. Eller alla andra gånger kanske. Men just idag har vi ett globalt perspektiv.
Ja, och det tycker jag ska bli... Ja, men det är ju alltid lite kittlande när man känner att man har en plats på världskartan.
Mm. Har vi det?
Nej, vi får se.
Återstår att se.
Men du Christian, vi har ju också i varje avsnitt avbröta på lite lur till varandra i form av halledönare.
Just
det. Du brukar ge dig ut på Göteborgs gator med beväpnad med en inspelningsapparat och spela in något ljud som jag väldigt sällan lyckas sätta. Och jag brukar försöka hitta någon gammal låt med anknytning till Göteborg som passar in i temat, läsa lite text ur den. Och den brukar du inte sätta sådär jätteofta heller. Nej, så att vi kör en jämn och hög nivå på halledönarna.
Vad sa du? En jämn och låg nivå? Ja, vi går vidare. Ja, jag tänkte faktiskt att nu är det ju snart jul här. Man känner sig lite bjällerklangbetonad om man har glögg och skinka i blick så här års. Så därför så har jag en specialvariant av halledönare här nu. Och för detta ändamål har jag faktiskt konsulterat ingen mindre än Sture Hegerfors. Som Oj. Ju är storvitsir, kan man väl säga, Göteborg sedan många decennier. Sture Hegerfors har ju ritat PS-teckningen i Göteborgs-Posten i ungefär 50 år och skrivit ett hundratal böcker, misstänker jag, om Göteborgs humor. Jag ringde honom igår och förklarade läget att vi behöver ha en specialhalledönare till Ina. Så han har hjälpt mig lite grann här. Det är alltså så här att vi ska be dig att ta fram hela ditt göteborgska språk och vitssinne, och så ska du ska försöka avsluta tre stycken meningar som jag påbörjar för dig.
Åh jävlar, en helt ny halledönarvariant.
Ja, man skulle också kunna säga gissa vitsen. Och då vill jag också framhålla i sammanhanget att om nu någon tycker att de här vitsarna är undermåliga, så är det så att säga själva vitsen med det. Jag vill gärna citera Sture Hegerfors än en gång här. Jag såg honom vid kaffeautomaten för ett tag sedan här i GP-huset, eller för ett tag sedan, jag såg honom i februari då man kunde ses vid kaffeautomaterna. Och då kom det fram en kollega och sa: Sture, jag måste tacka dig för alla dina vitsar. Och då svarade han: tack så mycket, jag gör mitt sämsta.
Ja.
Och det är så att säga nyckeln till det här. Så nu läser jag de här tre. Och så ska vi se i vilken mån du klarar av att fylla i avslutningen. Och du behöver inte göra det omedelbart, du kan så här klämma på dem lite grann, ha dem, låta dem gå på långkok här. Ja. Och det är alltså 3 poäng som står på spel också. Den första meningen lyder så här. Den som sköter tomtens ekonomi är... Mm-hmm.
Den som sköter vad då för ekonomi? Jag hörde
tomtens,
lite
den som sköter jultomtens ekonomi kan vi säga. Exakt.
Jultomtens ekonomi är...
Vem är det?
Ja, vem är det? Alltså de första jag kommer på är alldeles för dåliga. Alltså alldeles för dåliga. Det är olika varianter på räknenissar och renisorer. Och nej, den får stå och puttra ett tag.
Alltså renisorerna är ju, den är helt obegriplig och ganska, det är en ganska vacker lösning. Sen har vi nummer 2 här. På nyårsafton är delad glädje. Glädje.
Nej. Jag tänker att det måste ha något att göra med att nyårsafton utspelar sig på 2 år samtidigt, vilket gör det förvirrande. Men jag kan inte komma på något. Jag antecknar.
Ja, det är bra. Anteckna för fullt. Och slutligen, medan du antecknar så kan jag läsa den tredje här. Och jag ska också framhålla att om du klarar en av dem så har du så att säga passerat testet, eller klarat testet.
Skönt.
Ja, och den tredje lyder: på golfarnas julfest dansade man kring... Jag tar den igen. På golfarnas julfest dansade man kring...
Ja. Grinen. Nej.
Ja! Jo! Nej. Rätt! Du satte den!
Ja, vad skönt.
På golfarnas julfest dansade man kring grinen. Strålande. Men då är det ju så här att du går, du svävar långt över målet redan nu. Du svävar inte på målet utan över målet. Vi kommer naturligtvis under fortsättningen av programmet att följa upp de här 2 första. Men oavsett hur det går där så är du lyckosam denna dag.
Om
jag är det.
Mycket bra. Ja, det får vi absolut se. Nu känner jag mig plötsligt lite elak här, för den här hade jag inte kunnat själv, så mycket kan jag säga, men det var så självklart val till just göteborgarna som förändrade världen avsnittet, så att här får du textraden då, så kanske det kommer någon ledtråd längs vägen.
Jag lyssnar.
We will reap as we have sown, always the same. My tired eyes have seen enough of all of your lies. Det är ju inte på svenska detta.
Det är inte på svenska, nej.
Nu ska vi se här. Engelska.
Kan du, jag ska se om jag kan hitta liksom en rytm i det. Kan du läsa den en gång till i tempo så att säga, ska vi se.
Ja, det blir lite svårt för mig att härma hur det låter när det sjungs. Men jag försöker igen. We will reap as we have sown, always the same. My tired eyes have seen enough of all of your lies.
Ja du, jag tror att jag klämmer på den lite grann. Jag väntar med att gissa faktiskt. Jag får processa den en liten stund här, känner jag.
Ja, det låter bra det.
Och medan jag processar den så kanske vi ska passa på att vända ner i det glada 1600-talet.
Ja, absolut, jag har verkligen saknat det.
Vad tror du om det? Ja, och då kan jag väl egentligen säga att när det gäller 1600-talet i Göteborg så har vi inte så mycket att hämta när det gäller göteborgare som förändrade världen. Vi har några bubblare, några som man skulle kunna, om man töjer ordentligt i det här begreppet, möjligen kunna hävda förändrade världen. Vi har dels en figur som jag har nämnt tidigare i den här serien, som egentligen var holländare, som hette Peter Minuit. Han jobbade i Göteborg, eller hade åtminstone Göteborg som bas när man utrustade den här expeditionen som så småningom skulle grunda det som heter Nya Sverige på 1630-talet, alltså en svensk koloni. Och då tog man in den här holländaren Peter Minuit som konsult. Och det gick inget vidare för Nya Sverige. Det gick faktiskt riktigt dåligt. Det har vi pratat om tidigare. Men däremot så hade han alltså meriterat sig. Och dels så är det lite svårt att riktigt glasklart sälja in honom som göteborgare, eftersom han ju då var tillfälligt boende här. Men han, ja, han köpte ju alltså år 1626 ön Manhattan av Lenape-indianerna som bodde där, och det gjorde han för glaspärlor och krimskrams. Och man ser olika siffror rörande värdet på det här krimskramset. Ibland är det $24, men det beror lite grann på hur man indexberäknar det hela. Men, men det är klart att
indexberäkningen av glaspärlor är svår.
Ja, det var någon som påpekade att om du gör en beräkning av värdestegringen från 1626 fram till 2020 och titta på de här produkterna, så hamnar du på värden som faktiskt motsvarar i princip tomtmarkskostnaden idag på Manhattan. Så på det viset så var det kanske inte en sån bastant blåsning egentligen. Nej. Men i alla händelser så ledde ju detta till att Manhattan började koloniseras, och det kan man nog ändå hävda är en världshistorisk händelse, därför att världskartan hade sett annorlunda ut på något sätt. Ja. Men där är det ju så här att jag känner att inte ens jag med mitt rymliga kåsörsamvete kan utan vidare hävda att denne i Göteborg högst sporadiskt bosatte person Peter Minuit kan räknas som göteborgare. Nej, så att vi lägger honom åt sidan.
Det kanske mer handlar om världen som förändrade Göteborg än Göteborg som förändrade världen.
Precis, och vi har också lite fler sådana exempel på när världen har förändrat Göteborg istället för tvärtom. Sen på 1600-talet så finns ytterligare en sån här figur som är lite tveksam, eller mycket tveksam. Mm-hmm. Han heter Lennart Torstensson. Han byggde Göteborgs flottaste hus på 1640-talet. Och idag är detta hus landshövdingresidens. Det ligger alltså nere vid Stora Hamnkanalen, ungefär vid Stora Bommen. Nu var det emellertid
Stora
så att
Bommen? Jag har ingen aning om var Stora Bommen ligger, Christian.
Ja, det är nere vid Stenpiren ungefär.
Ah, det är konstigt att den lilla är mycket kändare än den stora.
Det är konstigt att den lilla är kändare än den stora. Och det går ju åtskilliga historier om stockholmare som tror att de göteborgska söker efter någon som heter Lilla Boman. Och hittar icke Boman. Nej. Men det är då så med denna Lennart Torstensson att han satte igång det här projektet, men han aldrig flytta in i den här byggnaden innan han avled vid så där 47 års ålder. Det som gör honom intressant var att han var en av de här fältherresnillerna som fick det att gå så bra för Sverige i 30-åriga kriget. Och det har ju ändå haft stor betydelse för Europas historia. Enormt stor betydelse. Han kallades för Blixten.
Och det beror
på att han kallades för Blixten, Lennart Blixten Torstensson, därför att han var den blixtsnabbaste av alla Gustav II Adolfs generaler. Han gjorde ilmarscher och han överraskade fienden genom att komma från sidan, och han hade små lätta kanoner som de lyckades släpa fram. Och det fantastiska var att Blixten själv var så ledbruten av reumatism att han alltså fick ligga på bår. Så han bars alltså på bår medan han låg och skrek sina order. Och denne man som alltså inte ens kunde stå på sina egna ben, han var alltså då fältmarskalk och gick under namnet Blixten. Och
det är ju en fin bild att ha i huvudet.
Det är ändå en fin bild. Och om vi ibland lite fördomsfullt utgår från att människor som var handikappade inte kunde göra någon nytta i stormaktstiden Sverige, så får vi oss en ordentlig tankeställare när det gäller Lennart Torstensson. För han hade definitivt en
Och jag vill minnas att när vi hade ett avsnitt som bara handlade om älskvärda göteborgska banditer, då var det liksom en hel parad av halta och lytta som hade gjort stort avtryck på stan.
Exakt, människor med träben och på kryckor och sådär. Alldeles riktigt. Så Torstensson, han har ju haft betydelse för Europas historia, om en lite svårdefinierad sådan, eftersom det var sån magnifik röra i 30-åriga kriget. Mm. Men så att jag är inte riktigt nöjd med honom heller, men jag tänkte att jag vill ändå samvetsgrant redovisa honom.
Ja, och det är jag glad att du gjorde.
Ja, så vi kämpar på här. Och sen när vi tittar på 1700-talet så har vi ju de stora gestalterna i Göteborgs historia. Det är naturligtvis till exempel Niklas Sahlgren och Karin Campbell, Mostinska kompaniet. Och det är ju, som vi nämnde, Lars Gatenhielm kapar kungen i Göteborg.
Men alla de här namnen är ju personer jag förknippar just med Göteborg.
Ja.
Punkt slut. Liksom.
Exakt. Där satte du fingret på resonemangets svaga kärna, nämligen de förändrade Göteborg, och de var egentligen delar av en internationell trend. Det fanns ostindiska kompanier i de flesta större europeiska länder, och de flesta av de här kompanierna var större och viktigare än det svenska. Och det fanns kapare i de flesta länder, så att de här har inte riktigt lämnat internationella avtryck.
Nej.
Utan går vi däremot fram till 1800-talet så hade vi i början av 1800-talet någonting som kallades för kontinentalsystemet. Och det var helt enkelt så här att under Napoleonkrigen så ville Napoleon svälta ut den brittiska utrikeshandeln, och därför så blockerade han hamnarna på kontinenten för brittisk handel, och då blev Göteborg liksom över, så att en massa fartyg, tusentals fartyg skickades över Göteborg, och göteborgarna blev stenrika och ständigt berusade och förmodligen lätt korrupta av denna oförtjänta framgång. Så det här hade otroligt stor betydelse för Göteborg, mycket stor betydelse för Europa, eftersom Göteborg ju då alltså delvis höll igång den europeiska handeln i början av 1800-talet. Men problemet är ju bara det att den person som förändrade världen i den här riktningen, om än oavsiktligt, var ju då ingen göteborgare utan Napoleon, och inte ens på bästa vilja i världen kan vi räkna honom som göteborgare.
Nej, men det fanns ett café länge på Prinsgatan som hette Napoleon ändå.
Ja, och vi har ju Napoleonbakelsen också.
Ja, men kan man... Nej.
Men jag skulle istället vilja ta mig fram faktiskt till tidiga 1900-talet.
Oj, någon har tagit på sig de moderna jeansbyxorna idag.
Ja, har vi absolut gjort. Och därvidlag skulle jag vilja slå ett slag för en person som heter Siegfried Edström.
Siegfried Edström, ja.
Och nu frågar dig, känner du till detta namn, Siegfried Edström?
Alltså, jag känner igen det faktiskt. Jag tänker, men jag är inte helt säker på varför, men jag tror att det har något med hamnen att göra.
Ja, det kan man nog inte riktigt säga. Men jag vet att det finns i vår lyssnarskara en mängd entusiastiska gamla chalmerister. Alla som har varit i kontakt med gamla chalmerister vet att något mer entusiastiskt finns det icke på denna jord.
Nej.
Och Siegfried Edström, han är chalmerist. Han gick på Chalmers på 1880-talet eller 90-talet. Och blev ingenjör och åkte sedan ut och lärde sig allting om spårvagnar. Så ungefär vid sekelskiftet, när man i Göteborg insåg att de här hästspårvagnarna började bli fullständigt värdelösa, eller rättare sagt hästarna orkade inte längre dra runt alla människor som ville åka spårvagn. Man ville ha elektriska spårvagnar, då såg man sig omkring för att se om det möjligen fanns någon som kunde både elektricitet, spårvagnar och Göteborg.
Och fann
då denne unge och begåvade man, Siegfried Edström. Och han blev då, när han var ungefär 30 år gammal, chef för Göteborgs spårvägar, och han elektrifierade omedelbart hela verksamheten. Detta gjorde han med sån bravur att alla som träffade honom insåg att den här killen måste vi jobba med. Han är allt han tar i
blir elektriska spårvagnar.
Ja, allting låt oss se till att han elektrifierar allting lika väl som han elektrifierade Göteborgs spårvagnsnät. Så en dag så knackade familjen Wallenberg på dörren och sa, vi har ett krisdrabbat företag. Vi vet inte om det är en idé att försöka med det, men vi tänkte, kan inte du ge det här företaget ASEA en chans och se om du kan göra någonting åt det, Siegfried? Sigfrid sa ju, visst, det fixar jag. Och på det viset så räddar han Asea. Samtidigt så var han också, han var också en hängiven idrottare. Han sprang jättesnabbt och han rodde väldigt bra och förstod att det var lite dåligt med alltså själva organisationen kring idrotten behövde liksom en chef. Här behövs det chefer som går in och pekar med hela handen. Sigfrid går in och pekar med hela handen och rätt vad det är,
det låter så.
Ja, rätt vad det är så sitter han och planerar ett olympiskt spel i Stockholm 1912. Som naturligtvis Sigfrid fixar med samma bravur som han fixar spårvägen i Göteborg. Och när han väl har satt igång med detta så kan han ju lika gärna vara ordförande för hela den här friidrottsfederationen. Och varför inte heller då, varför ska han inte sitta i den internationella olympiska kommittén som ingen riktigt vet vad de ska göra med, för man vet ju inte vad det ska bli av de här olympiska spelen. Vad ska hända med detta? Är det någon sorts små perifera idrottslekar eller är detta möjligen en massrörelse? Ja, detta är möjligen en massrörelse, säger Sigfrid Edström, och brallar på som han brukar och det händer grejer. Naturligtvis blir han ordförande i internationella olympiska kommittén.
Ja, men det är ju skrivet i stjärnorna.
Det kan ju vem som helst räkna ut. Så utan Sigfrid Edström så hade hela den här, ja, jag ska väl inte kalla det för massrörelse, men det är ju någon typ av ändå global vad kallar man det för, lägereld. Ja. Dessa olympiska spel, alltså det är ändå någonting som var fjärde år, numera faktiskt vartannat år, för vinterspelen och sommarspelen går ju i olika cykler, trots allt ändå lyckas förena mänskligheten i någon sorts uppfattning om att det är viktigt med lekar några veckor per år. Detta gjorde han, och sen lite grann vid sidan om då, på lediga stunder, så rodde han också i land det här Saltsjöbadsavtalet som ju fram till ungefär förra veckan var den grundbult som hela den svenska arbetsmarknaden vilade på. Det fixade Sigfrid också. Så att han är ju, skulle jag vilja hävda, definitivt den gosse som bodde på Bangatan i Göteborg i sin barndom. Han är ju helt klart en göteborgare som har förändrat världen.
Ja, det får man verkligen säga. Och vilken otrolig renässansman. Helt fantastiskt ju. Och därför är det ju lite spännande att han också ju är ganska samtida med en person som ändå har kallats Sveriges svar på Leonardo da Vinci. Då vet du vart jag ska, säkert.
Sveriges svar på Leonardo da Vinci?
Ja, enligt konsthistorikern Carlo Pedretti.
Ah, okej, okay. då gissar jag att svaret inte är Sten-Åke Cederhök.
Nej, men jag kan tänka mig att ringa Carlo Pedretti och fråga om han kan tänka sig och bara tänka om lite snabbt.
Just det.
För jag gillade den varianten väldigt mycket.
Vad bra. Vad tänkte nu Carlo på? Vem?
Carlo tänkte på Sven Winkvist.
Ah, naturligtvis.
Visserligen född i Närke, men kom ändå till Göteborg och till Åkereds fabriker där han var ingenjör redan i slutet på 1800-talet. Och så är det ju den göteborgska leran. I alla fall är ju berättelsen sådan att det är den göteborgska leran som gör att den här fabriken i Åkered liksom håller på att bara glida iväg. Det blir sättningar i golvet och hitan och ditan. Och då är det väldigt svårt att bygga grejer med kullager. För att man inte klarar av allt det här med mark som flyttar sig som man ska bygga på. Och då kommer det ju. Vad heter det nu då? Det
dubbelsvenska kulelagret.
Ja, tack Christian Wedel. Tack så hjärtligt. Ja, nej, jag får aldrig riktigt... Det kommer aldrig sätta sig i den omedelbara hjärnan.
Det sätter sig inte lika väl som i leran. Hur var det? Hade vi Sven Winkvist kanske på listan över göteborgska snilleblixtar möjligen tidigare i den här programserien? Kan det ha varit så?
Jag tror inte vi har haft något som heter göteborgska snilleblixtar, Christian.
Det har vi inte haft. Okej, det kanske vi kommer att ha då i framtiden. Ja, men du har naturligtvis rätt här. Det är klart att han ska vara med, för de göteborgska kullagren, de erövrade ju världen i någon mån. Absolut.
Det får man säga. Och spelade väl säkert inte en obetydlig roll under vare sig första eller andra världskriget.
Ja, nej. Både engelsmän och tyskar var väl lite arga på SKF periodvis.
Ja, på detta. Så att, jag tänker att Sven Winkvist absolut ska vara med. Och jag hörde, men med tanke på ändå, nu hade jag ju ingen koll på Sigfrid här, som ju uppenbarligen har förändrat mitt liv utan att jag vet om det. Glömmer aldrig när det var i Albertville. Då satt jag klistrad. 92 var det. Jag vet inte varför just det året fastnade. Jag var nog uttråkad just den vintern. Men jag tycker ändå att Sven Winkvist är lite för okänd med tanke på vad han har gjort. Det är han inte det.
Det kan jag hålla med om. Och dels så tycker jag att man ibland reducerar honom till bara uppfinnare när han var så otroligt bra på att faktiskt få saker att hända med uppfinningarna. Han var ju en vansinnigt energisk företagsledare. Och sen läste jag också en lite rörande sak om honom, nämligen att han är en av de första som har blivit utbränd.
Ja!
Han blev utbränd. Har du hört hur det slutade när han blev utbränd?
Nej.
Eller rättare sagt hur hans läkare hanterade detta. Han blev alltså plötsligt, och detta var nog slutet av 1910-talet, så var han plötsligt fullständigt utkasad och kraftlös. Och visade alla tecken som man idag identifierar omedelbart som utbrändhet. Men på den tiden så visste man inte riktigt vad det var med honom. Men han hade en klok läkare som förstod att han var utarbetad.
Mm.
Och som sa till honom att du måste helt enkelt ta en ordentlig paus, du måste vila, du måste få frisk luft, mycket motion, absolut ingen stress, ingen anspänning. Och då var frågan, vad skulle han då kunna göra? Var kunde han dra sig tillbaka? Var kunde han få frisk luft? Var kunde han vara fullständigt befriad från stress? Jo, då kom han på det att han fick bli vd för kanonfabriken i Bofors. Där fick han frisk luft och detta företag, det gick i sin gilla gång mer eller mindre utan chefens inblandning. Så där drog han sig tillbaka och satt i några år och var sedan frisk och kry och kom tillbaka till SKF och fortsatte jobba stenhårt.
Det var verkligen, alltså, jag visste inte om de här detaljerna, utan jag visste bara att han blev utbränd och att han också jobbade mycket med personalens typ arbetstidsförkortningar och sådana grejer. Att han var så här, nej men vi kör inte 60 timmars vecka, vi kör 52 eller vad det var på den tiden. Att liksom, innan han blev utbränd så kände han kanske att så här, nej men det måste finnas mer här i livet. Det kan inte bara vara att uppfinna någonting som revolutionerar en stor del av fordonsindustrin och krigsindustrin och en massa andra industrier. Man måste lukta på blommorna också.
Man måste lukta på blommorna. Och vi får väl hoppas att det var för att han hade förmågan att lukta på blommorna som han också fick den här snilleblixten som han enligt legenden fick på, tror jag, påskdagen 1902 eller något sånt där, då han plötsligt i en snilleblixt såg hur det här dubbelsvärdska kullagret skulle se ut.
Men är det ändå inte lite konstigt att det inte finns någon, att det inte finns någon staty eller gata annat än precis i anslutning till SKF, så finns det någon liten staty och det finns någon liten gata som främst används när man ska mellan olika delar av SKF liksom, att det är inte som med Hasselblad eller med liksom, alltså, han har aldrig riktigt fått sin shine.
Nej, jag kan nog hålla med om det. Nu är det väl så här att
någonstans läser jag att på hans spårvagn som han fick, så var hans namn felstavat.
Ja, det är lite otur.
Ja.
Nej, men det är klart att han ska vara med på en lista över göteborgare som har förändrat världen. Verkligen. Hade du några fler exempel från 1900-talet här? Eller från, ja. om vi ska ta oss fram mot nutid här.
Ja, om vi ska
göra en avstickare till nutiden.
Jag har mycket saker jag har strukit, kan jag börja med att säga. Att jag försökte hitta något på 1800-talet. Det enda jag kom fram till då var industrichefen Olof Peter Andersson, som fick ge namn åt O.P. Andersson.
Ja, det är klart.
Men jag kände också, vad han egentligen påverkat utom snapsutbudet? Och det finns ju andra snapsar. Så är det ju. Så det funderade jag på. Och sen så tänkte jag lite, för att jag tycker om namnet Fontellare så mycket. De här trafikstolparna som är döpta efter den gamla polischefen Ernst Fontell. Men det är ju en skillnad, Christian, mellan att förändra världen och att förändra vissa trafikpunkter i Göteborg under en begränsad period.
Ja, och ska vi kanske förklara för lyssnarna lite noggrannare vad en fontellare är?
Ja, nej, men det är ju en ungefär meterhög järngrej. Smart. Och som lyser inifrån och som man har för att markera ut typ övergångsställen eller så.
Just det, lite civiliserade trafikhinder i Göteborgstrafik, ja, kan man säga. Alla göteborgare känner igen de här fontellerna.
Just det, men de finns väl numera bara utanför polishuset, tror jag.
Ja, så är det nog. De är inte många kvar. Det är nog riktigt. Och sen tycker jag var intressant att du nämnde O.P. Andersson. Han drack ju själv aldrig O.P. Därför att det var hans söner som introducerade den här akvaviten någon gång på 1890-talet.
Men, ja, ja, ja. Så han har bara gett namn dessutom.
Ja, han är ju å andra sidan en intressant gestalt. Jag läste en liten biografi över honom för några år sedan. Och där hade någon suttit på en fin krog i Paris och pratat med en engelsman som hade sagt att jag känner till blott 3 svenskar. Och då var det då Gustav II Adolf, Karl XII och O.P. Andersson.
Ja, ah, jo. Så ett känt namn.
Det får man ändå säga. Den här akvaviten, O.P. akvaviten, den köpte man tydligen inledningsvis på tunna förresten. Därför att man antog att det inte fanns någon som kunde konsumera så små mängder som en flaska. Utan det fick mindre än 50 liter.
Sen är det ju Hasselblad såklart, liksom. Men jag kan nog lite för lite om fotografering för att kunna säga exakt på vilket sätt han var revolutionerande på något vis. Mer än att naturligtvis då, den var... Alltså jag misstänker lite så här, och nu blir man väl kölhalad någonstans i Göta kanal, men hade inte Hasselbladskameran varit med och dokumenterat månlandningen, då hade det kanske varit en annan slags kamera.
Ja, någon kamera hade nog dokumenterat månlandningen. Det kan man utgå från.
Så vi kan inte säga att det är tack vare Hasselblad som vi har bilder från månlandningen. Alltså... Mm.
Det kan man säga. Men samtidigt så är det ju inte någon slump att det var Hasselblad-kameran som följde med till månen. Därför att de gjorde ju högkvalitetskameror. Victor Hasselblad var ju själv fotograf och också behärskade detta väl. Och han korresponderade ju med stora fotografer som Ansel Adams och sådär. Så det får man ändå säga var välförtjänt. Och det finns ju också det som fotografer kallar för, nu ska du få höra ett underbart ord, för Hasselblad-spladanget.
Hasselblads...
Spladanget eller splabanget, jag har hört båda, båda uttrycken. Jo, Hasselblads-spladanget, det är det här karaktäristiska ljudet som en äldre Hasselblad-kamera ger ifrån sig när man fotograferar. Ja. Mm. Och det är ett otroligt karaktäristiskt ljud och det är fantastiskt bra för att visa att någon fotograferar. Så att när man tittar på film, låt oss säga att du ser en genomsnittlig amerikansk Hollywoodproduktion där vi säger nu att scenen är en reklamfotograf någonstans och han plåtar. När du då hör ljudet från en kamera som går, så oavsett vilken kamera fotografen råkar ha i handen på den här filmen, så det ljud du hör är Hasselblad-spladanget, för det är nämligen det ljud som alla människor i hela världen förknippar med hur en kamera ska låta.
Ja, och det kanske inte är att förändra världen, men det är ju i alla fall att förhöja den.
Ja, det kan man säga. Så att det paradoxala är då att Hasselblad-kameran som har ett helt inriktad på att på något vis fånga världens visuella ansikte eller vara en del av bilden av världen har i själva verket skapat ett ljud. som alla människor känner igen.
Men då är det ändå rätt upp på listan igen, kände jag. Från att jag var lite skeptisk där, för att jag tänkte, det hade nog blivit en annan kamera. Så känner jag, nej men vet du vad, här har vi någonting. Sen så har vi ett café och ett bageri i Mölndal, ägt av Rune Salin. som hade ett system för när folk beställde och så skulle de få sin mat, som var ganska vanligt för. Och det var små träkulor i olika färger som symboliserade då vilken rätt man hade valt. Så vi säger att en parisare var en gul liten träkula som rullade in i köket, och så visste de det i köket att de skulle laga en parisare och så vidare och så vidare och så vidare. Men sen började Salin experimentera fram ett helt eget system där man istället tryckte fram en nummerlapp och sen fick upp kockarna. När kockarna var klara, då tryckte de på en knapp och då kom nummerlappen upp ute i lokalen. Och detta då är grunden till ett företag som fortfarande finns och som heter Q-matic, som grundades i slutet på 80-talet. Jag har hört, utan att veta exakt, att deras första kund var posten och systemet i Mölndal. Det vet jag inte. Men det är en jätteexport som jag inte kände till. Så det tyckte jag var lite spännande. 85 länder och 200 anställda etc. etc. Så att, han har i alla fall ändrat hur människor i 85 länder på vissa ställen väntar i kö.
Men du, vill du antyda att han uppfann kölappssystemet? Den här Mölndalsbon?
Ja, alltså det kölappssystemet med där det dyker upp ute på en. Det här är ju slutet av 80-talet. Nu sker väl allt det på ett helt annat sätt. Ja, men att man började med att det skulle synas utåt med en tavla. Ja.
Ja, det är i så fall intressant. Det här förutsätter ju då kanske att det inte finns parallellt utvecklade motsvarande lösningar i till exempel USA och sådär. Det är lite svårt att veta det där. Jag har en motsvarande spaning. Jag fick höra för många år sedan, jag har försökt att kontrollera upplysningen. Den är fullständigt omöjlig att kontrollera och det förvånar mig inte. Men den här berättelsen, eller berättaren som var hembygdsvän i Göteborg, han framhöll att Göteborg är den stad i världen som var först med parkeringsavgifter. Och att dessa parkeringsavgifter skulle ha introducerats som fenomen i november 1865 vid Askimsviken, när trängseln av göteborgare som ville se den då nyss strandade valen, alltså den val som idag ligger på Naturhistoriska museet i Göteborg, alltså Malmska valen, men den strandade i Askimsviken, och att det då skulle komma så många göteborgare dit med häst och vagn och olika ekipage. Det här var ju före bilismen, långt före, att man började ta parkeringsavgifter. Och skulle det vara sant är det roligt, men jag vill med ganska starka reservationer med mycket, mycket källkritisk mummel här hävda att det vågar vi nog ändå inte fastslå. Att
parkeringsavgiften, det måste väl ha funnits någon företagsam allt-i-allo-person, dagjobbare någonstans, som har förstått värdet i att ta betalt för att en bil ska stå någonstans innan.
Det tror jag absolut.
Ja, men Christian, jag har faktiskt ett exempel som jag brinner lite extra mycket för. För det är svårt att säga så här, men vad betyder att förändra världen? Vad betyder det? Men jag har i alla fall hittat göteborgare som har varit väldigt bidragande till att människor förändras på ett fullständigt permanent vis. Det är ju ganska ovanligt om man tänker efter. Oftast är det lite hafsigt och hufsigt och man vet inte riktigt från ena dagen till den andra. Men här kan vi tala om väldigt, väldigt permanenta förändringar. För att sjökaptenen Carl A. Allander och Hilda F. Örström, de var från Göteborg, och de uppfann 1927 en salva som fortfarande säljs, som heter Yukon-salvan.
Ja.
Och vad har det att göra med att människor förändras på ett avgörande vis? Jo, det här är, skulle jag säga, enligt mina egna empiriska studier, favoritsalvan som tatuerare använder när någon nyss har blivit tatuerad.
Jag förstår.
För att förhindra sårskorpebildning och så vidare. Tyvärr, när jag gjorde min efterforskning, visade det sig att det var ett strikt svenskt fenomen. Att amerikanska tatuerare använder någon annan salva och så vidare och så vidare. Men i Sverige i alla fall så får man säga att många människor har förändrats och känner den här doften av Yukon. Jag gör det i alla fall, och då tänker man direkt på när man etsade sitt skinn.
Ja, det, alltså det här är ju en intressant bubblare, men vi får väl kanske lägga den på bubblarlistan trots allt. Men jag får säga att det var en ambitiöst upplagd spaning, absolut. Mm. Du, apropå ambitiöst upplagd, jag känner att jag kanske vill göra ett försök till med Halledönaren. Vill du göra ett försök till med dina två återstående här?
Ja, jag vill absolut göra ett till försök. Mm. Jag har antecknat lite här. Det ena är då alltså vem jultomtens ekonomi sköts av.
Just det.
Visst var det så det var formulerat?
Just det, och den andra är ju på nyårsafton är delad glädje. Mm-hmm, glädje. Ja, vad då för typ av glädje?
Nej, alltså jag tänker så här, att det ska rimma på dubbel glädje, så det blir bubbelglädje.
Det är rätt, men... det är rätt.
Nej,
det är,
nej!
Det är rätt. Ah. Idag tackar, är hon giftig. Tackar. På nyårsafton är delad glädje bubbelglädje.
Ja, gud vad skönt.
Ja, ah, det är ju fantastiskt.
Då är det jultomtens ekonomi kvar. Jultomtens
ekonomichef.
Ja, ah, och det är inte räknenisse och det är inte renisor, utan det kanske är... klapp, kassasläde. Fasiken alltså.
Du får låta den ligga på jäsning några minuter till.
Ja,
men det
du får
är
låta den ligga på jäsning.
Två av tre.
Lite grann. Okej, men då kör vi igen då.
Mm, jag lyssnar.
Jag säger till och med vad låten heter. Vad säger du om det?
Ja,
och du får höra lite mer.
Det. Ja.
Du får höra lite mer av låten och så är det då artist eller band, jag vill veta.
Ja.
Låten heter Slaughter of the Soul.
Ja.
Det låter inte som Lasse Dahlqvist, va? Och så
nej,
kör vi
riktigt.
Texten du redan har hört och lite till. We will reap as we have sown, always the same. My tired eyes have seen enough of all of your lies. Do it, slaughter of the soul, suicidal final art, children born of sin, my hate is blind, there will never be another dawn. Så jag tror att vi kan utesluta Lasse Dahlqvist, kanske helt och hållet här.
Ja, det skulle vi kunna göra. Sen satt jag och tänkte att jag skulle vara lite finurlig och lansera en celebritet född i Lundby på Hisingen. Nämligen Björn Ulvaeus.
Ja, ah.
Och det är nästan så att man skulle kunna betrakta honom som någon som har som är göteborgare som har förändrat världen. Han är ju inte i första hand göteborgare kanske, men han är faktiskt född i Lundby på Hisingen, alltså Hisingspojk.
Ja.
Men varken titeln eller andra halvan av det här citatet lät särskilt Björn Ulvaeus betonat, måste jag säga.
Nej, my hate is blind, there won't be another dawn, känns inte Ulvaeus helt.
Nej, det gör det ju inte. Nej, vi får, jag tror att vi får, jag får klämma lite till på den här.
Mm, mm.
Ja, ge mig en chans till så ska jag komma tillbaka.
Absolut, absolut. Ja, vi har ju ett. Det kanske ändå anas att min halledönare den här veckan inte är från 1800-talet eller tidigt 1900-tal, utan att det är en hyfsat modern företeelse.
Ja, det skulle jag kanske tro, ja. Ja.
Mm. Och en annan modern företeelse, om vi nu ska våga ta ett sånt språng, handlar ju om PewDiePie.
PewDiePie, ja.
Mm. Jag ska säga att det är inte min mammas gata. Det är det inte. Jag kan inte allt om PewDiePie överhuvudtaget. Men när jag satt och tänkte på det lite i morse här innan vi spelade in, så tänkte jag ändå, men alltså, han började på YouTube 2010. Och 2010 på YouTube, då var YouTube väldigt mycket fortfarande musikvideor. Eller kanske ett roligt gammalt klipp från America's Funniest Home Videos. Det var den typen av saker. Om man ska uttrycka det på något sätt, så kanske det inte producerades så mycket på YouTube liksom, i första hand. Utan det var bra klipp som fanns någon annanstans, eller musikvideos som var välproducerade och kostade hur mycket pengar som helst, som man dönade ut på den här kanalen då. Men sen så hände det ju någonting från 2010 och fram. Mm. Och jag tror första gången jag såg PewDiePie förstod jag överhuvudtaget ingenting. Det gör jag inte nu heller. Då började det mycket med att han satt och spelade och man fick följa hur han spelade dataspel, och sen så var han infälld och kommenterade detta under tiden. Nu en superutbredd genre. Men bara för att man ska få en förståelse för hur snabbt det här går då. Så våren 2013, då har PewDiePie 6 miljoner prenumeranter. Och i december 2013, då har han 17 miljoner prenumeranter. Och sen tar det ett halvår och så har han 49 miljoner prenumeranter. Så att det, liksom, det är en sån otrolig utveckling. Och 2016 så kvalar han faktiskt in på Times lista över de mest inflytelserika personerna i världen. Och jag tror verkligen att han är det. För att om man är en gammal själ som jag och absolut inte är med när det händer och tittar på när unga killar sitter och streamar och säger skojsiga saker, så kan man tänka att det här har väl inte förändrat mig någonting. Men jag tror faktiskt det har det, för det har förändrat YouTube. För jag är inte främmande nu för att sätta mig och titta på YouTube och till exempel höra en brädspelsentusiast på samma sätt som ansågs vara helt barockt när PewDiePie började titta rätt på mig från sin lilla YouTube-kanal och förklara för mig hur saker ligger och ting till på ett lite skojsigt sätt i material som inte produceras någon annanstans. Jag kan mycket väl tänkas göra det när jag behöver laga en av mina gamla bandspelare där hemma, vilket händer lite hela tiden. Etc, etc. Oj, det var konstigt. Så jag tror att även om man tänker att man inte har påverkats av PewDiePie alls, så litar jag ändå på Times när de skriver: I know it might seem weird, especially to those of us from an older generation, that people would spend so much time watching someone else play video games. That was actually a plot thread in a South Park episode. Så alltså PewDiePie har även figurerat i South Park. Det är ändå stort, tycker jag. But I chose to see it as the birth of a new art form, and I don't think anyone should underestimate its most powerful artist. Så stofil vill man gärna vara, men när jag tittar på stofila ting, kanske på YouTube, jag vill veta vilken DIN-kabel som är bäst till min gamla stenkakespelare där hemma, då är det ändå PewDiePies ande som vilar över den här stofila hifi-youtubern som talar till mig från andra sidan av världen, tror jag. Ja, jag tror faktiskt det.
Ja, det här var ju ett spännande brandtal för PewDiePie.
Ja, ja tyvärr. Jag vill verkligen aldrig göra det.
Ja, nej, men det är klart att men det man kan väl säga är att med tanke på hur YouTube idag används och att man, precis som du säger, vänder sig till YouTube om man vill lära sig att göra pannkakor eller hur man reparerar ett cykeldäck eller hur man spelar schack. Den här typen av enkla humoristiska instruktionsbetonade inslag. Om han kan sägas ha stått fadder till den här genren på något sätt, så är det klart att det har förändrat vårt sätt egentligen att leva. Så att självfallet så ska PewDiePie in på den här listan. Mm. Och när vi nu ändå ska försöka ta oss ur det här ämnet, så insåg jag att jag har ju faktiskt glömt här en ganska betydelsefull representant som skulle ha varit bekant för YouTube, nämligen för alla som har sett reklam för Coca-Cola. Det finns en Coca-Cola-koppling till Göteborg, nämligen en man vid namn Alexander Samuelsson. Han var från Kungälv, det får väl ändå räknas som stor i Göteborg, eller i alla fall Göteborgspostens spridningsområde. Ja. Han var verksam på Surte glasbruk. Han var en av dem som 1915 formgav Coca-Cola-flaskan.
Se där!
Alexander Samuelsson. Det är naturligtvis... Det finns diskussioner på gränsen till konflikter om vem som egentligen kom på hur den här skulle se ut. Men faktum kvarstår att han åtminstone var en del i den här gruppen. Och först var den var lite bredbukigare först, den här kolaflaskan. Och den ska egentligen se ut som en kakaoböna. När jag gjorde research så läste jag först fel och läste kokainböna och var väldigt exalterad över detta i lång stund. Men det alltså, tyvärr var det kakao som hade stått modell. Men det är ju faktiskt ändå ett format som är bekant absolut över hela jordklotet.
Ja, en av kanske de mest bekanta formerna.
Ja, kanske
man behöver ju inte sätta en etikett på för att folk ska se vad det är. Det är ändå ganska otroligt.
Mm.
Mycket kan man säga om Yukon-salvan, men om man tänker sig att det är en svart tub, så tror jag inte någon hade tänkt direkt, aha!
Nej, det är ju mer en doftprägel, men det är klart att skulle du sitta på spårvagnen och känna en kraftig doft av Yukon-salva, så skulle du förstå att någon i denna vagn har nyligen besökt en tatuerare.
Ja,
men,
det är
men, med detta vill jag ha sagt att jag absolut vill föra den här glasingenjören Alexander Samuelsson från Kungälv via Surte, men ändå tillräckligt nära Göteborg. Men att han absolut bör tillhöra den här listan av göteborgare som har förändrat
världen.
Ja, men
det tycker jag.
Utan tvekan så.
Ja, precis. Alltså, det är ju så himla praktiskt med ställen som Kungälv att man kan, när det passar en, dra in det i Göteborg. Mm. Sen kan man vid andra tillfällen säga nej, Kungälv räknas inte. Så att det är toppen på det sättet.
Jag har en sista historisk spaning här. Ska jag ta den innan jag ger mig på gissningen på Halledönaren? Eller har du
någonting det tycker jag.
Från 1900-talet? Nej, jag skulle nu på slingriga vägar försöka faktiskt ta mig fram till en märklig gestalt, en göteborgsk gestalt vid namn Peter Wieselgren. Vi har ju alla passerat Wieselgrensplatsen. Peter Wieselgren, han föddes år 1800 och dog år 1877. Och om göteborgarna vet någonting om honom, så är det att vi har en vag uppfattning om att han är förknippad med nykterhetsrörelsen på något sätt. Och det kan man väl säga att det är på sätt och vis sant, men det är också att reducera den här fullständigt galenpannebetonade figuren och domprosten Peter Wieselgren till ett minimum av vad han egentligen var, därför att han var groteskt mångsidig, maniskt aktiv, och när han dog 1877 så skrev Göteborgs-Posten i den här dödsrunan. De skrev: det är så stilla nu inom denna hjärna där de elektriska gnistorna en gång korsade varandra så sprakande och livliga, vilkas dans så ofta ville spränga den logiska utvecklingsföljdens stängsel. De skriver alltså mer eller mindre rent ut i den här nekrologen som vi införde omedelbart efter domprostens död att han var tokig. Och det var han också, får man säga. Men ibland så behövs det en galning för att förändra världen, och för att man ska få en uppfattning om hur maniskt produktiv han var. Han ville alltså först egentligen göra akademisk karriär. Alla var överens om att han var genial, och alla var också överens om att han var yvig och halvgalen, eller galen som det heter på göteborgska. Han gav sig på sådana här projekt som att till exempel ge ut det Delagardiska familjearkivet, och det är 20 bokband. Han skrev en medeltidshistoria på 3500 sidor. Han publicerade diktsamlingar, han översatte Iliaden, han samlade folkminnen, han var redaktör för flera tidningar. Han skrev Sveriges litteraturhistoria i 5 band, han skrev Sveriges brännvinshistoria, Karl XIV Johans historia, Smålands historia, frimurarnas historia. Han omarbetade hundratals salmer så att de skulle bli liksom lite mer teologiskt korrekta. Och när man skulle ge ut på 1800-talet ett helt uppslagsverk som heter Biografiskt lexikon, som kom alltså ut i 23 band, så skrev han själv ungefär hälften av de här bidragen. Alltså 4000 sidor minst, och han ville bli missionär i Japan. Och han balanserade alltså hela tiden på gränsen till galenskap. Han kom från Småland, han knackade dörr i de här småländska trakterna, för han trodde nämligen att det hade funnits ett mäktigt forntida småländskt rike som hade sträckt sig mellan Tiveden och Tyskland. Och
då,
för att ta reda på då om det fanns några ättlingar från det här gamla riket kvar, så gick han och knackade dörr, och så frågade han om de sa Sven eller Sven. Och om de sa Sven, så var de ättlingar till det här gamla riket. Och han trodde på fullt allvar att Småland hade koloniserats från Kartago. Och han försökte sjösätta en teori som gjorde gällande att Homeros Troja, alltså att det riktiga historiska Troja, det hade egentligen legat i Hönshylte skans i Ursunds pastorat i Småland. Alltså, det här är en underbar fullblodsstolle, och han är alldeles för stor för Göteborg. När han kommer som domprost till Göteborg, så är Göteborg en stad på drygt 40 000 invånare, och man klarar inte av ett sånt här kraftverk som Peter Wieselgren. Det går liksom
det
inte. Och en av de saker som han är engagerad i, det är nykterhet. Och nu ska man ha klart för sig, och här krävs en betydelsefull brasklapp, att nykterhet år 1857 när Peter Wieselgren kommer till Göteborg är inte samma sak som nykterhet idag.
Nej, man kan ta sig några goa öl ändå.
Definitivt kan man ta sig några goa öl. Så att Peter Wieselgren, han var då motståndare till brännvinet och tyckte att man skulle vara måttlig med öl och vin. Men man behövde inte gå så långt som att man inte skulle dricka det alls. Så på den här tiden så betraktades det som ett nykterhetsinitiativ att dricka två starkporter till lunch. Det var då ett led i någon slags sundhetssträvan. Sen i början av 1900-talet så blev nykterhetsrörelsen liksom shanghajad av en extrem falang som förordade total nykterhet. Då reviderade man liksom i efterskott Peter Wieselgrens skrifter.
Just det. Man slipade bort några kanter. Man tog fram en rejäl slipmaskin, tänker jag.
Man tog fram en rejäl slipmaskin. Nykterhetsrörelsens historia som då på 1800-talet bestod av man kan säga tre stycken olika grenar. Den ena var då helnykter, eller absolutismen. Inte en droppe fick man dricka.
Nej.
Sen så fanns det den andra ytterfalangen som tyckte att brännvin kan man väl dricka också, bara man är lite försiktig. Det innebär alltså att den delen av nykterhetsrörelsen skulle med gillande och välbehag betrakta vilken göteborgsk nutida pub som helst som en nykterhetsinrättning.
Ja.
Det är utan tvekan så. Och sedan fanns det mittenfalangen som Wieselgren hörde till, som tyckte att vinöl kan man väl dricka, men ta det lite lugnt bara. Alltså ungefär som de allra flesta svenskar idag. Men det som då sker, och det här vi nu kommer till avtrycket och det som ses som förändrar världen, det är att Wieselgren är som sagt för stor för Göteborg, och han bråkar så infernaliskt att man i Göteborg inför ett kommunalt utskänkningssystem som man då kallar för Göteborgssystemet. Mm. Och detta Göteborgssystemet, det blir så småningom det som står fadder till det moderna Systembolaget. Så Systembolaget, det svenska Systembolaget kan man säga är en förgrening av, eller en följd av, Göteborgssystemet. Och det ska ärligt sägas att Göteborg var inte först med att ransonera alkohol. Man hade provat det på lite andra ställen i Sverige, jag tror i Falun bland annat. Men det var via Göteborg och med Göteborgs väldiga internationella kontaktytor som den här idén spreds, Göteborgssystemet, eller som man då kallade det i Storbritannien, The Gothenburg System.
Ah.
Alltså, ja, så att det här då som Wieselgren med alla sina galna idéer, med sin dörrknackning och sina teorier om att Homeros Troja hade legat i Småland, han lyckas med sin intensiva lobbying driva igenom detta Göteborg, och från Göteborg sprids det ut detta Gothenburg System. Och när idag svenska kommer till exempel till Skottland, där det fortfarande finns lite spår kvar av de här anläggningarna, så kan man ibland kliva in på pubbar som heter saker som The Goth till exempel, och då tänker man genast att ja, men det här är någon sorts skräckromantisk inredning då, naturligtvis det har med det gotiska att göra, och kanske är det Sir Walter Scott eller Ivanhoe eller något sånt där, men nej, det är helt enkelt en gammal Göteborgs pub. Det är The Gothenburg System som spökar här i bakgrunden.
Nej, det är otroligt. Jag hade ingen aning.
Nej, så är det. Så
jag kommer åka förbi Wieselgrensplatsen, jag kommer åka till Wieselgrensplatsen och se namnet och känna helt andra konnotationer än vad jag gjorde tidigare.
Ja, jag tänkte väl det. Att man kan känna en kombination av den gotiska skräcken och den sjövilda wieselgrenska nykterheten. Men det är definitivt ett internationellt avtryck, och man får vara glad att just det avtrycket som han har lämnat, med tanke på allt annat han hade för sig.
Ja, och jag tycker att det är lite extra roligt det här att det finns någonting internationellt, kanske inom smala kretsar och inom en utdöende grupp människor, men där man ändå kan hänvisa till någonting som The Gothenburg System. För det är precis nämligen så fallet är med min halledönare. Du ska få gissa en gång till, men jag ska bara berätta lite mer bakgrund om detta. Ja. Den här halledönaren är nämligen ett utmärkt exempel på The Gothenburg Sound. Och visst, alla människor i hela världen känner inte till Gothenburg Sound, men människor i hela världen känner till Gothenburg Sound, som är en lite melodiskare form av death metal-genren. Jag är inte bevandrad. Jag har inte headbangat en dag i hela mitt liv. Jag kan inte riktigt förstå vad skillnaden skulle vara mellan Iron Maiden, som jag tänker är någon slags melodisk metal, och det här som kallas Gothenburg Sound. Men det finns säkert en stor och avgörande skillnad, för att på amerikanska sidor, på internationella sidor, överallt så hänvisar man till, man kallar det antingen för Gothenburg Sound eller Melodeath. Så det här är någonting som man pratar om. Inom Göteborg har jag hört att man hänvisar till det som Göteborgs döds. Och det tycker jag låter toppen. Men det är alltså en hel genre. Och allting går i alla fall att centrera kring en person som heter Fredrik Nordström. Som startade en studio 1990 som heter Studio Fredman. Där alla de banden som var med och formade det här soundet då, Gothenburg Sounds, har spelat in. Sen så finns det ju band över hela världen som själva utger sig för att spela Gothenburg Sound. Och då förstår man som initierad metalfan direkt vad de menar.
Ja, nu är jag ju inget initierat metalfan. Redan här har vi ett bekymmer. Och jag hade suttit och snidat fram gissningen Jonas Berggren, alltså frontfiguren Ace of Base, men någon representant för en aldrig så mild göteborgsk form av metal kan vi nog inte göra honom.
Nej,
till.
Och med Ace of Base får man väl ändå säga att den här lite liksom vagt reggae-inspirerade Eurotechnon fick ju inte riktigt så många efterföljare.
Nej, det fick
utan
den
där har
inte.
Vi ju Ace of Base.
Men, och här någonting då i jag är dålig på detta, men ett band som In Flames.
Det är en så himla bra gissning, Christian. Det är otroligt starkt.
Och samtidigt det här förstår jag att det inte är rätt.
Nej, men jag vill verkligen ge dig rätt för det. Och jag lekte faktiskt med tanken på att jag skulle ge dig tre alternativ. Ja. Och en av dem var In Flames. Så du får nu två alternativ att välja på.
Okej, då lyssnar jag.
Låten är alltså Slaughter of the Soul. Och banden som jag skulle ge dig att välja på är Dark Tranquillity, At the Gates och In Flames.
Ja, då säger jag Dark Tranquillity.
Ja, det var At the Gates tyvärr. Ah! Men
Ja, vad är väl en på slottet?
Vad är väl, alltså jag tror att det inte bara är jag som är chockad med hur lättvindigt du slängde det med In Flames-referensen. Så att jag känner enorma mängder stilpoäng för det, Christian Wedel.
Då tackar vi. Du, ska vi bara som avslutning försöka, vi har ju en, du har ju defilerat kan man säga mot en succéartad målgång när det gäller de här tre meningarna och jag kommer att med glädje ringa till Sture Hegerfors och berätta om hur väl du har förvaltat det arv som han har förmedlat över Göteborg. Men vi har alltså
det var
sagt,
så roligt också det du sa i början där, att själva vitsen är att det ska vara dåligt. Ja. För att det är ett helt annat sätt att skratta åt en så här Göteborgsvits. Många andra skämt skrattar man ju så. Men i ett Göteborgsvits så skrattar man samtidigt som man säger nej.
Det är alldeles riktigt. Och jag har några gånger framträtt med Sture Hegerfors bland annat på Redbergsteatern. Och han är en fullständig mästare på att hantera publiken. Och när det gäller vitsar så vet jag att jag hade i förväg funderat på hur i herrans namn, hur gör man för att inför publik säga en sak som att man på golfarnas julfest dansar kring greenen utan att en försagd tystnad utbryter. Jo, han gör så här. Han meddelar publiken att han ska berätta vitsar och så förklarar han premisserna, nämligen att Göteborgsvits ska vara så dålig som möjligt, så därför så vill han under inga omständigheter höra några skratt. Däremot så är det tillåtet att bua. om man tycker att de är dåliga. Så att han manar alltså publiken att bua. Och sedan så kan han då ta sig vidare då och säga att när två kroater flyttar isär är det serbokroater, ja, till exempel. Det. Och då hör man från publikhavet ett dovt bu. Och stämningen blir den bästa.
Ja, ja, det låter fast
så,
helt
så gör underbar. En publikdomtör. Och nu har vi kvar den sista här. Vem är det nu som sköter tomtens ekonomi?
Vem sköter jultomtens ekonomi?
Om 3 sekunder säger jag det.
Okej. Nej, jag kan inte komma på något. Skatteverket, renisor, skumtomte. Nej, jag vet inte.
Du var väldigt nära förut, du sa räknenissen, så att det är en halv poäng. Det är naturligtvis businessen. Men,
men businessen är ju 1000 gånger bättre än räknenissen.
Ja, det kan man nog säga. Men en fjärdedels poäng, 2,25 tycker jag ändå att du har dragit in.
Businessen.
I denna tävling, som är det sista avsnittet att bröta på före jul.
Ja, det stämmer bra.
Då ses vi på andra sidan nyår och laddar för nya halledönare och nya göteborgska utmaningar.
Ja, det gör vi absolut.
Tusen tack och god jul till alla lyssnare.
Ja, god jul på er. Ha det fint. Hej då.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.